Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista för sammanträdet i november. Och med mig i studion som vanligt har jag Mats Lindblom, Liberalerna, som är sakkunnig och jag är nyfiken och jag heter Leif Bratt. Vi börjar som vi brukar med en punkt från kommundirektören. Det är hans rapport november 19. Vad säger Mats?
Ja, jag säger väl det. Han kommer ju alltid med en rapport. Och den här gången så ser det ju riktigt bra ut när det gäller budgeten faktiskt.
Alltså budgeten för 19 verkar ni klara av?
För 19, precis. Ja visst, nu så nära slutet. Så nu kan inte så mycket hända tror vi heller. Utan prognosen säger att vi ska gå på 55 miljoner plus. Vilket faktiskt är 1 miljon bättre än vad vi har budgeterat.
Kan du då när du säger att det verkar gå bra det här, jag vet inte om jag missuppfattar, men det var i alla fall en artikel om den här tvisten med centrumbolaget Skandia Fastigheter.
Ja, just det.
Och det här, om det blev en förlikning där ni ska betala 44 miljoner,
ja, det
kommer det inte märkas i resultatet? Trollar man fram de pengarna?
Nej, det går på investeringsbudget egentligen, det blir som en kostnad i Norra Tyresö centrumprojektet. Då, så att indirekt så kommer det märkas, men det kommer inte direkt på driftbudgeten, utan det är det att ja, det kommer på sista raden när man summerar om det gick plus eller minus då för hela Norra Tyresö centrum, och det är ett projekt som pågår många, många år egentligen.
Ja, så det kan man säga lite elakt mot er politiker, det kommer drunkna i de stora siffrorna.
Nej, 44 miljoner drunknar inte, alltså det är 44 miljoner är mycket pengar tyvärr, alltså, men förhoppningsvis var det en bra förlikning det här, det skulle ju kunna kosta att stända upp till 105 miljoner här.
Ja, men samtidigt sa ju Lantmäteriet att markplätten eller vad det nu var, området säger vad då, skulle värderas till 21 miljoner.
Ja, just det. Så att man kan säga att vi fick lägga på 23 då för att inte betala 80 extra då. Eller 85.
Ja, så kan man ju också se det.
Ja, men det är alla sådana här förlikningar får man väl se som en sorts försäkringspremie mot någonting som kunde gått ännu värre då.
Ja,
det tråkiga var att vi hade en konflikt överhuvudtaget.
Ja, och hur den uppstod. Men det tar vi inte upp.
Det tar vi upp en annan gång.
Det tar vi upp en annan gång. Fick du säga någonting om kommundirektörens rapport?
Ja, jag börjar lite smått där för att säga att vi ligger på budget i alla fall. Så att det är jättebra, till och med 1 miljon över. Det finns ju fortfarande några verksamhetsområden som prognostiserar underskott och som arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi har ju problem på just individ- och familjeomsorgen. Men i övrigt ser det rätt så hyggligt ut. Så summa summarum så går vi på budget. Och det är vi väldigt nöjda med.
Tvåan, information om barnrättslagen. Den vi tidigare kallade barnkonventionen. Det var väl någonting vi kom överens med FN om?
Ja, det här är dagens utbildningspunkt egentligen då. Får jag backa till förra också? För jag skulle vilja berätta lite mer om bara ekonomin på kommundirektören.
Varsågod.
Men vi tar det också. För det finns i hans rapport, så förutom den ekonomiska redovisningen, så finns lite annat intressant också. Han berättar bland annat att vi har fått prognosen för nyanlända för 2020. Och då lär komma hit ungefär exakt 63 personer i vår tilldelning av Länsstyrelsen den här gången då. Och vi tror att det kommer kanske en 30 pers till ungefär med anknytning till kommunen. Så att någonstans där runt 100 eller strax över är det vi förväntar oss. Och det klarar vi utan vidare av.
Men det är då alltså människor som inte har fått uppehållstillstånd än, utan de kommer och sen det är så att säga väntstugan här i Tyresö. Och sen kanske de får permanent, eller människor som har
de har fått uppehållstillstånd, då placeras de ute i kommunerna.
Ja,
så då har vi en etableringstid på 2 år och vi får statsstöd för det. Ja, och sen är de som alla Tyresöbor i stort sen då.
Ja, och det var 63 stycken?
63 stycken, där, precis.
Okay.
Och sen ska jag också berätta om att vi går in i etapp 2 av organisationsförändringar. Vi håller på att effektivisera den kommunala organisationen så det ryker upp och säger va. Vi centraliserar administrativa stödfunktioner. Vi kommer att skapa ett nytt samhällsbyggnadskontor och vi ger IT lite mer uppdrag med systemförvaltning och digitalisering som är väldigt viktigt för den kommunala effektiviteten då. Och vi har anställt en kommunstrateg här, eller kommer att anställa en kommunstrateg som ska sköta just förbättringsaktivitet och processer i kommunen. Så att det händer en hel del på organisationsfronten också som förhoppningsvis kommer att ge oss gynnsamma effekter ekonomiskt på sikt.
Ja, och det har ingen påverkan ungefär som läkarna på Karolinska, de hävdar vården kommer inte märka av det här att man gör sig av med 250 läkare. Är det något liknande här att vi medborgare kommer inte märka av det? Det är plånboken som märker av det.
Plånboken märker av det, men jag tror också medborgarna kommer märka av det i form av högre kvalitet kanske på viss service också. Okay. Det är det vi får också som vinst av det här. Ja.
Ska jag vara elak?
Prova.
Ja. Så de som har varit anställda hittills, de har levererat en ganska dålig kvalitet. Så när man gör sig av med dem så blir det bra.
Det är inte de anställda som det är något fel på, utan det är faktiskt så att man kan få ut mycket mer av en organisation om man den är organiserad på ett effektivt sätt. Oftast är det mycket roligare att jobba i en sån organisation som anställd också. Man kommer så att säga få mer ut av sin egen kompetens och förmåga.
Tvåan då, ja. Barnkonventionen.
Ja, det var så att det var dagens utbildningspunkt. Vi har ju rullat olika typer av information från en del kommunförbund och andra organisationer som vi är med i, men också rent kunskapsmässigt då, barnrättslagen i det här fallet då. Och det finns säkert saker vi kan lära oss där.
Tre, beslut om Björkbackens äldrecentrum.
Ja, just det. Vi har ju sedan tidigare då ett föreläggande om att förbud mot att driva verksamheter från januari 22, för att lokalerna uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav egentligen då. Och då har vi då låtit fastighetskontoret titta på förutsättningar för att skapa ett sånt här nytt och modernt äldrecentrum i Björkbacken då. Och nu finns det ett färdigt förslag, det är att man ska göra om då Björkdalen till ett modernt vårdboende, vård- och omsorgsboende med 36 platser. Och då ska vi använda det bästa som finns när det gäller välfärdsteknik då, för att få det här ekonomiskt sunt också. Sen ska vi också titta på om en annan fastighet som heter Björkebo kan byggas om till ett sånt här biståndsberömt trygghetsboende med 20 platser. Och det är ett första steg då i en tänkt uppbyggnad av Björkbacken som ett modernt äldrecentrum.
Så då, bara för att göra sig lite tydlig då, Björkbacken som vi pratar om som ligger granne här med centrum.
Ja, just det.
Är den uppdelad i Björkdalen och Björkebo?
Ja, varje kåk där har ett eget namn. Jag tror att Björkbacken är en sorts samlingsnamn för alltihopa. Och nu pratar du om Björkdalen och Björkebo. Det är två byggnader på området egentligen då. Mm. Och vi kommer behöva investera i Björkdalen då för att bygga det här nya äldreboendet, ungefär 55 miljoner kronor. Och att bygga om Björkebo till ett trygghetsboende kostar ungefär 38 miljoner kronor. Det kommer också in i budget då, som vi reviderar i november.
Fyran.
Mm.
Då tar revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
Ja, det är rätt så administrativt där. Men det finns några nya EU-regler om livsmedelskontroll. Och då måste man anpassa taxorna för det arbetet. Och vi är med då i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Och nu måste vi alla tre kommuner justera de här taxorna för att det här ska funka.
Femman.
Mm.
Nämndplaner för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2020.
Mm. Kommunstyrelsen är också en nämnd så att säga. Och vi har då 7 stycken verksamhetsområden under våra vingar. Och där ska det tas fram nämndplaner varje år. Och nu närmar vi oss 2020, så det är dags för nämndplaner för våra verksamhetsområden, så precis som alla andras. Det rör plan och exploatering, väghållning och park, miljö och trafik, vatten och avlopp, renhållning, näringsliv och det vi kallar för gemensam verksamhet då. Och i de här nämndplanerna så ser man då hur respektive område kan bidra till att uppfylla målen inom våra strategiska målområden i Tyresö då. Och saker som hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling, vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och så. Och sen tar man också upp lite om det här med riskhantering för att få lite mer stabil verksamhet i nämndplanen också.
Sexan.
Mm.
Komplettering och justering av kommunplan 2020-22 med budget för 2020. Vad är för skillnad mellan kommunplan och budget?
Det vill säga att budgeten som vi tar då, alltså så här är det, varje år i juni så gör vi ett budgetbeslut för följande år. Va? Så det finns ett beslut för 2020 som är taget i juni 2019. Och då uppdaterar man det i november när man har fått se lite nya förutsättningar, när man liksom kommer närmare startpunkten på året. Men man har också en kommunplan, och det är med en långsiktig plan för resten av mandatperioden kan man säga.
Den här rullande treårs...
Ja, just det. Precis. Och då kan man få en utblick över vad som kommer att hända 2021 och 2022. Kanske speciellt på investeringssidan också. Men det är framförallt budgeten 2020 som är i skarpt läge. Och nu kommer vi göra en uppdatering i november. För det har ju, ska vi säga, tyvärr hänt lite negativa saker med liksom vårt Även när det gick bra i budgeten i år så händer andra saker som är negativa. Vi har fått en sänkt skatteprognos med hela 13 miljoner. Och det är liksom, av någon anledning så ser befolkningen och hur mycket folk jobbar så ut på det sättet. Så att vi får in 13 miljoner mindre. Men det stora avbräcket är det att regeringen och riksdag har ju bestämt om ett reviderat skatteutjämningssystem. Och det är det här systemet som gör att man fördelar om mellan kommunerna för att kompensera för olika, ja, att vissa kommuner har mycket äldre invånare kanske och så, andra har mer folk som jobbar i arbetsför ålder och i skatt och sådär. Och då jämnar det här systemet ut det. Och nu gör man en förändring och tyvärr så drabbar den Tyresö väldigt negativt. Vi tappar hela 18 miljoner kronor på det här nästa år. Så tillsammans med den negativa skatteprognosen då, så måste vi på något sätt då geneta ihop en sådär en drygt 30 miljoner till då, som vi inte hade räknat med.
Men skattehöjning är inte på tapeten?
Nej, det är otänkbart i det här läget. Utan det här måste vi effektivisera fram på något sätt. Nu har jag ändå ganska stabil budget då som tidigare, så att vi har i år, 2019, har vi ett överskottsmål på 2%, och det verkar vi hålla ganska exakt, kanske till och med en miljon över. Nu har vi haft ambitioner att driva upp det här överskottsmålet till 2,5% nästa år. Men nu ser vi att det inte längre är möjligt då, så att vi får nöja oss med 2% även nästa år. Och det ger oss ungefär 14 miljoner kronor. Resten får vi då klara av med ytterligare effektiviseringar under nästa år. Men i grunden så kommer ramanslagen till verksamheterna kommer vara i stort sett detsamma. De korrigeras mer av tekniska skäl eller att det är vissa demografiska parametrar som ändrar sig lite.
Får jag bara backa lite där på de här orden man använder? För det var nämndplan och kommunplan och budget. Och kan jag säga så här att kommunplan, det är en översiktsbudget för de kommande 3 åren, kanske inte så mycket i detalj.
Ja, just det.
Och då heter den plan där. Och sen budgeten för det aktuella året.
Budgeten är för det aktuella året. Och där tar man, det är en rambudget som vi säger. Där ser man hur mycket pengar varje verksamhetsområde får. Och sen vad som exakt, hur de pengarna ska användas inom varje verksamhetsområde. Det tas fram i de här nämndplanerna.
Och då kommer en plan till här i 7:an. Biblioteksplan för perioden 2020-2024.
Ja, det är mycket planer här alltså. Ja. Nu är det lagstadgat att kommuner och landsting, de ska ha biblioteksplaner för sin verksamhet. Och den måste fattas beslut om en ny biblioteksplan varje mandatperiod.
Men vad innehåller den?
Det här innehåller allting. Hur vi ska driva våra bibliotek och biblioteksverksamheten. Berör dels barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden var ju skolbiblioteksdelen då, och sen har vi även kultur- och fritidsdelen, alltså det vanliga biblioteket då. Och planen innehåller ju liksom hur vi ska driva och utveckla biblioteken under åren som kommer. Det är en ständig utveckling även på biblioteksfronten.
Nu drar jag på munnen.
Drar du på munnen?
8:an. Planprogram för Trollbäcken centrums stråk. Jag har ju talat om att Svenska Akademins ordlista ska dra in ett antal ord. Men ni har fastnat för det här med plan uppenbarligen.
Ja, plan är viktigt. Och det, här
det blir
är,
alltid plan.
Det här är en plan som inte har med ekonomi eller bibliotek, utan det handlar om stadsbyggnad. Här, va? Mm. Och då använder vi termen planprogram, och den kanske vi ska förklara lite grann. För att den översta ordningen av plan i kommunen, det är ju vår översiktsplan. Och den har vi pratat om lite av och till här. Vi har en antagen översiktsplan sedan år tillbaka, och den spänner ju tidsrymden fram till ungefär år 2035. Det talar om för oss var vi kan bygga bostäder, var vi kan bygga företagsområden. Det talar om var vi kan ha liksom kommunal service och lite om hur vilken tillväxt vi ser i kommunen och hur vi så att säga utvecklar kommunen de här åren. Sen i slutändan så kan det ju mynna ut i då detaljplaner när man verkligen bestämmer lagligt exakt vad som kan byggas i ett visst område. Och det kommer ju också upp av tid till annat sådana här detaljplaner. Men sen finns det ett mellansteg här, och det är det här vi kallar för planprogram. Det kan man säga att det är en nedbrytning då av översiktsplanen till ett specifikt område. Som senare kommer brytas ner i sin tur till ett antal detaljplaner vart efter utvecklingen fortskrider. Och nu har vi då framme för antagande då ett planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Och det är ett sånt här utvecklingsområde. I det här fallet så sträcker det sig från uppe vid Hanviken, förbi Vändelsvägen ner till Alléplan och sen ner på andra sidan Gudbroleden till Södergården, det här restaurangkvarteren där. Och det här planprogrammet, det har varit uppe för diskussion ett par års tid då. Så vi har haft samråd och saker på det här och vi har haft en hel del medborgardialoger. Men nu är vi mogna för ett antagande. Och det här är en plan som kommer, ja, det tar säkert 10-15 år innan det här förverkligas då. Det kommer gå flera etapper så att säga. Men nu får man en insikt om lite vad det är tänkt att göra så här egentligen då.
Ja, och då får du komma in, eller jag kommer in på nian och du ska förklara skillnaden. För det här var ett planprogram, åttan.
Jag kan berätta lite mer om vad som har hänt sen samrådet också faktiskt på det här planprogrammet. Det har ju varit under ett par års tid så att säga då, men det vi har slagit fast lite mer, det är liksom begränsningar i våningshöjder i olika delar av det här området. Och vi har också sagt att vi måste ha en tydlig nedtrappning i våningsantal mot befintlig bebyggelse, det vill säga kvarvarande villor och sånt. Det här var ju sånt som kanske inte blev helt lyckat när det gäller Södergården då, men det hoppas vi med det här planprogrammets hjälp att det ska bli lite tydligare och med lite mer respekt för den kringliggande bebyggelsen än vad vi tidigare haft.
Då kommer vi till nian och då byter ni ord. Du ska få förklara skillnaden. I åttan var det planprogram. Mm. Och nian heter strategi för Tyresös parker och närnatur. Ja, vad är skillnaden mellan planprogram och strategi?
Ja, det här strategin för Tyresös parker och närnatur, det är också någon sorts nedbrytning av översiktsplanen. När det gäller ett planprogram, då var det ett väldigt specifikt begränsat geografiskt område. Här är en strategi för en företeelse då, som parker och närnatur över hela kommunen egentligen. Och då tittar vi på det här då, hur vi, ja, idealt sett skulle vi vilja se hur vår närnatur och det och våra parker utvecklas under åren som kommer. Nu får vi det här se som en bruttolista, för vi kommer inte att ha ekonomi till att genomföra allting det här. Men det här är i alla fall en vision om hur det skulle kunna se ut någon gång i framtiden när det gäller parker och sånt. Och vi kommer säkert ta ett antal steg på vägen i alla fall under den här mandatperioden.
Då går jag till tian. Mm. Avtalsservitut mellan fastigheterna Bollmora 2:1 och Laxtrappan 1.
Mm. Det är lite roligt ärende faktiskt. Det är så att Södertörns brandförsvarsförbund, de har haft sån här brandsyn på det kvarteret som heter Laxtrappan 1. Och då fick ju fastighetsägaren ett föreläggande för att man uppfyller inte brandskyddskraven. Det finns inte brandvägar tillräckligt här. Och när kommunen tittar på det, för vi måste ju ge dem någon sorts servitut här, för det blir kommunalmark som ska användas. Då upptäckte vi att vi har ju byggt en gång- och cykelväg på privatmark. Så att vi får byta servitut med varandra här. så kan det gå ibland.
Elvan.
Ja.
Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.
Ja, det har varit ärende som jag kan inte säga att jag faktiskt förstår det här fullt uttryckligt här. Men det är så att länsstyrelsen har gett över tillsynsansvaret inom vissa saker då till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Och då måste man tydligen ge det här förnyat. Man måste förnya det här övertagandet från gång till annan. Och då gäller det de tillståndspliktiga B-verksamheterna. Och det här vart jag nyfiken på. Så jag undrar vad tusan är B-verksamheter? Så jag letar lite där och det visar sig det att det finns något som heter A, B och C-verksamheter. Och det är en klassning då för olika, ja, verksamheter som är miljöfarliga på något sätt. A-verksamheter, det kan vara stora grejer. Kanske någon stor industrihamn eller
raffinaderi.
Ja, raffinaderi, kraftvärmeverk, kanske någonting sånt där, va. Så det hanteras på annat sätt än av en domstol direkt. Men B-verksamheter, det är lite mera mindre verksamheter som vi ändå har tillståndsplikt för. Då. Och där har vi en tillsyn då tydligen i SMOF. Då.
Ja, men alltså, länsstyrelsen är väl en myndighet som kan bestämma saker och ting. Bestämmer de då att det här tillsynsansvaret ska ligga någonstans? Det är väl ingen politisk fråga?
Nej, man kan ju tycka det faktiskt. Men av någon anledning så måste vi faktiskt fatta ett politiskt beslut om det
här. Du pratade om rationaliseringar förut, så jag bara tänkte att
vissa ärenden kanske man lägger mindre energi på än andra faktiskt.
Tolvan då. Mm. Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Ja, det här är egentligen en väldigt viktig sak för sjukvården. Egentligen gränssnittet mellan, alltså, regionens sjukvård och det ansvar som kommunerna har för hälsovården då. Och när en patient då ska föras över från sjukvårdsregionens domän då till kommunens område, då har vi en överenskommelse nu mellan samtliga kommuner i länet då, via vårt organ Storstockholm då, gentemot regionerna. Och då finns det en övergångsregel som gör att det här ska gå smidigt och ändå följa lagen och vara kostnadseffektivt. Och ingen ska falla mellan stolarna heller.
Var det det som förut kallades medicinskt färdigbehandlad? Då tog kommunen över ansvaret.
Det kan möjligen vara så. Jag är inte helt insatt i det. Men det handlar just om det här gränssnittet mellan sjukvården och kommunerna. Och det har inte alltid funkat klockrent. Men det här är ett sätt liksom att få struktur på det här. Och att ingen ska falla mellan stolarna. Och att det ska bli kostnadseffektivt.
Ja, jag har ju stött på tvister där kommunen tycker att personen i fråga inte är medicinskt färdigbehandlad. Men sjukhuset tycker det för att slippa den kostnaden. Alltså man har bollat patienter mellan sig för att slippa kostnader.
Ja, den konflikten kanske finns också, jag vet inte. Men här i alla fall, här har man en systematisk överföring i alla fall som ska vara bra. Det ska gälla lika för alla kommuner också.
13. Förlängning av hyresavtalet för centralköket på Vintervägen 7.
Jo, vi har ett gammalt centralkök på Vintervägen som egentligen inte används av kommunen längre. Men byggnaden står ju där och faciliteterna finns ju där, så att det har ju ett visst värde då. Och då har vi lyckats hyra ut det här till ett företag som heter Gotera Food AB. Och de tillverkar färskpasta här i kommunen. Och det här, man får ju se det här som ett litet rivningskontrakt, för att någon gång i framtiden så kommer vi säkert ta då en ny detaljplan kanske för området. Och göra någonting helt annat där. Men tills vidare så finns det här där och då kan man använda det. Och då tar vi in lite pengar på att hyra ut det. Så det är väl alldeles utmärkt.
14. Svar på remiss om revidering av Stockholms stads vision 2040.
Stockholms stad, alltså Stockholms kommun så att säga. Och de har ju då utarbetat en vision om hur de vill se på sig själva år 2040. De ligger 5 år före oss då. Vi har ju 2035 som mål då. Men de tittar på visionen för 2040. Och så skissar de upp då någon sorts, hur det ska vara att leva och bo i Stockholm då 2040. Och så har man skickat ut det här på remiss till några kommuner i länet då. Och vi är en av dem. Då får vi tycka till här. Och det har vi gjort också.
Och Stockholm ska finnas kvar, tycker ni?
Ja, de säger så här. Alltså, jag tog huvudrubrikerna från den här visionen. De skriver så här att Stockholm ska vara en mångsidig storstad för alla. Den ska vara hållbar, dynamisk och växande. Och den ska vara en smart och innovativ storstad.
Alltså, tror inte du att väldigt många lekmän som jag och andra upplever det här bara som ord, floskler, alltså det är tjusiga ord man bara säger.
Det är tjusiga ord, och om det finns något bakom där, då får man ju läsa den här visionen då. Det är väl ett 20-sidigt dokument och det kan ju vara spännande att läsa. Den finns ju med i handlingen här. Men vi har skjutit in lite synpunkter här. Vi tycker att Stockholm kanske är lite för navelskådande då. Vi tycker att man ska prata mer om samverkan med grannkommunerna, för att den stora tillväxten i Stockholm kanske sker faktiskt i kommunerna runt omkring, närkommunerna då. Vi tycker att man ska titta lite mer på Södertörnsregionen, all potential som finns här söder om stan. Då. Vi har ju mycket folk här, men inte riktigt lika mycket arbetsplatser då. Många pendlar ju norrut. Så här. Och sen tycker vi att det är väldigt viktigt med tillgängligheten och framkomligheten i staden. Och då menar vi även runt omkring då. Och så får den här balansen i regionen, balans mellan norr och söder och balans mellan innerstad och ytterområden då. Och det har man inte riktigt adresserat, tycker vi då.
Ni var lite mer konkreta än föregående.
Vi tog ett kranskommunsperspektiv där på det hela som de inte hade missat, tyckte vi.
Ja. 15. Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad om näringslivspolicy för Stockholms stad. Det var, jag hoppas ni begrepp vad jag läste.
Ja, det här är också någonting som Stockholm då har kokat ihop och skickar ut på remiss. Det förra var ju en bred vision för 2040. Nu var det mer smalare om just näringslivspolicyn då. Och i den så skriver man då att man vill stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och kvalitet på myndighetsutövning. Man vill ha attraktivare miljöer på alla sätt och vis, boende och allt sånt då. Och ha bättre framkomlighet, det vi kanske saknade i förra då. Och sen öka tillgången på arbetskraft med rätt kompetens. Allt det här är ju för att liksom hålla Stockholm som tillväxtmotor igång då. Och det är ju bra.
Nej.
Att hålla Stockholm igång som tillväxtmotor.
Nej.
Du tycker inte det?
Det är alltså rent allmänt. Ena sidan säger vi konsumerar för mycket. Ja. Det är därför vi har miljöproblem och klimatproblem. Ja. Och det enda politiker tjatar om det är tillväxt.
vi kanske inte ska ta den debatten här längre, men som liberal så tror jag ju på teknikutveckling och innovation. Jag tror att det är lösningen till många av de miljöproblem vi har.
Sa du att vi skulle ta debatten någon annanstans?
vi kan ta den när vi stänger om micken här. Men så här i alla fall, att vi har gett synpunkter även på det här. Och det liknar faktiskt det som vi sa på förra punkten om visionen. Vi saknar igen då den här samverkan med grannkommunerna. Vi tycker att man missar potentialen som finns i Södertörnsregionen då för näringslivsutveckling och så. Och igen då balans inom regionen och mellan norr och söder. Så att på något sätt var det här en väldigt smal sak, just näringslivspolicy, och det andra var visionen. Men vi har ungefär samma synpunkter, så att vi låter väl lite tjatiga kanske.
Vi hoppar till 16. Ja. Övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning.
Den du. Ja,
nu har det är era. Jag bara läser
innan. Ja, nu är det kommunadministration här. Vi har en ökad digitalisering i kommunen. Och därmed också finns det potential för effektivare arbetsprocesser. Och då måste också hur man hanterar informationen måste hänga med. Så vi ska jobba utifrån processer och flöden och inte hur organisationen just ser ut här och nu. Och det här är en informationshantering då som blir hållbar över tid helt enkelt. Det lät inte särskilt konkret där faktiskt, hörde jag. Men det är ett sätt att förbättra egentligen informationshanteringen i kommunen så att det blir mer ändamålsenligt. Mm.
17, där får du fatta det väldigt kort. Ändring av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i maj 2020.
Ja, ibland så planerar man fel så då krockar möten och sådär. Och den här gången så var det väl någon olycklighet i något datum som ändras med 2 dagar.
Så då hoppar jag raskt till 18.
Ja, det kan du göra.
Strategidagar 2020.
Ja, det här är intressant. Det är visst en kalenderpunkt bara här också. Vi fastställer tre stycken strategidagar. Men det säger lite om hur vi jobbar här då. Det här är upptakten då inför budgetarbetet för 2021. Vi diskuterar att vi ska ta en ändringsbudget här för 2020 strax här i november då. Men sen när vi kommer in i 2020, då är det dags att börja jobba med nästa års budget. Och det första steget är att vi genomför den här strategidagaren. Då tittar vi en återblick och vilka förutsättningar som finns för nästa år då. Och sen har vi 2 temadagar. Den ena för driftsbudgeten. Det vill säga det här löpande kostnaden, det var den som vi går då på budget i år då. Och sen har vi då en dag för investeringsbudgeten, det vill säga större kostnader för nya skolor och vad det kan vara, idrottshallar och så, där vi har kostnader som kommer att skrivas av en lång tid, investeringsbudgeten helt enkelt.
19. Svar på motion om kulturhus till Tyresö.
Ja, nu är vi inne på motionerna här. Det här första är en motion från Vänsterpartiet som tycker att man ska bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Värmeverket är ju nedlagt då och då har man en ganska ball lokal helt enkelt som man tycker skulle passa jättebra som kulturcentrum. Och det har man egentligen helt rätt i. Haken är den att det är inte vår utan det här ägs av Vattenfall och de har ju tidigare indikerat att de vill riva det här och bygga bostäder här. De har nämligen sökt planbesked redan då. Men vi tycker ändå att idén är så pass kul så att vi har gett kommundirektören uppdrag att kontakta Vattenfall för att utreda om det överhuvudtaget finns någon möjlighet i det här. Skulle de vara positiva så kanske det kan bli ett annat steg framåt då.
20. Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning.
Just det, Moderaterna här har lämnat in en motion då angående att de vill ha mer entreprenörskap i skolan då. Och det är ju egentligen en bra tanke. De föreslår det här att man ska få till det genom att revidera skolans styrdokument då. Och det kan vara lite svårare och vi föreslår att den här motionen är besvarad. Vi tycker att entreprenörskap hör kanske inte riktigt hemma på grundskolenivån då. Och då vill vi inte ändra arbetssättet på det sätt som motionen föreslår. Däremot på gymnasie- och vuxenutbildningen är det här en viktig fråga. Men det arbetar vi kontinuerligt med och det krävs hela tiden att vi förbättrar hur vi jobbar med det. Så att motionen blir besvarad eller föreslås besvarad av styret. Då.
21. Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan.
Det här är en motion från Vänsterpartiet. Då. Och det har diskuterats mycket det här med huruvida inkludering är bra eller inte, eller om det har gått för långt kanske så inom skolvärlden. Och här lägger man en motion på att utvärdera det här med inkludering. Den avfärdas lite grann av förvaltningen då, för man menar på att det är väldigt svårt att utvärdera inkludering på det sätt som motionen föreslår egentligen. Så att den blir ändå besvarad här.
22.
Ja.
Avsägelser och fyllnadsval till hållbarhetsutskottet.
Ja, det är Socialdemokraterna som byter ledamot i ett utskott. Mer spännande än så är det inte.
23. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen november 2019.
En stående punkt som måste finnas med. Om det fattas beslut på delegation så måste det redovisas för kommunstyrelsen.
Ja, det är alltså tjänstemän som har fått på
delegation. Tjänstemän som har delegationsrätt och så redovisar de det här.
Och slutligen 24. Kommunstyrelsens meddelanden november 2019.
Mm. Det var en lång rackare den här gången. Ibland är listan lång, ibland är den kort. Det var tämligen intressanta saker. Jag tänkte bara nämna tre stycken kort här då. Dels har vi bestämt att vi ska ansöka om medlemskap i en organisation som heter Klimatkommunerna, som då jobbar för att hålla nere utsläpp av växthusgaser, alltså klimatfrågor helt enkelt då. Och det får vi se vad det kan ge när vi är medlem där. Det andra är rent ekonomiskt så har vi tittat, jag tror jag nämnde förbigående här, att vi fortfarande har problem med verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Och det har ju då kommundirektören tittat in lite extra på, så det finns en plan här för att förbättra resultatet. Det är ett 13-punktsprogram här som förhoppningsvis då under nästa år åtminstone ska få det här verksamhetsområdet på budget igen då. Och sen har vi då det tredje var riktlinjer för hantering av allvarliga händelser i Tyresö kommunen. Där är den som är intresserad av katastrofscenarier och sånt kan titta på det här för att se hur vi gör, vilken sorts beredskap vi har för att hantera lite obehagligare händelser i kommunen då.
Då har vi kommit till vägs ände kan man säga när det gäller ärenden till kommunstyrelsen i alla fall. Jag ber att få tacka dig Mats Lindblom från Liberalerna för all sakkunskap. Och hoppas att ni lyssnare har blivit lite klokare på vad politiker sysslar med här i kommunen. På återhörande.